Så kan det vara. Klappa händerna, det står det i Bibeln. Vi ska göra. Men det är mera för inspelningen idag då. Ja. Jag tänkte att jag skulle försöka att komma till änden av det där långa bibelstudiet vi gick in i. Och jag hoppas att jag kommer en bit på väg idag. Vi får se hur klockan blir. Om jag kan avsluta i någorlunda tid. Men det har ju varit, vi har ju gått lite på djupet in i Guds ord. I den här serien som vi har haft då. Om Jesus i gamla testamentet. Och i hela Bibeln, ska jag säga. Och så har vi också kommit in då på ett bibelord. Och det var kallelsen till Abraham. Och i första Mosebok 12:3. Men vi ska gå vidare idag. Men först så ska jag faktiskt läsa upp en sång. Tänkte jag. Som kom till mig igår. Och det är en mycket gammal sång. Jag tror att den skrevs på 1880-talet. Mycket bra texter på de sångerna, för det är bibeltexter. Och det är av Nils Frykman. Och jag tror att många av er känner igen hans sånger. Han har skrivit, jag tror det var över 600 sånger eller något sånt. Och han föddes i Värmland utanför Sunne. Och kom så småningom till USA. Och där fick han lägga ner sitt liv. Han och familjen flyttade dit. Jag ska läsa upp sången, för jag kan inte sjunga den. Sorry, tyvärr. Jag tror att många av er kan den här sången, känner igen. Det är många verser. Nu är jag nöjd och glader. Nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min fader. Min träldomstid är slut. Sen han mig lärde känna sitt eviga förbund i ordet. Den klippfasta grund. Det är lite det ämnet vi har varit inne på. Förbundet i ordet, den klippfasta grunden. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro. Men det är hjärtat skänkte högsvalelse och ro. Nu tänker jag på Jesus, hur ömt han älskar mig. Av kärlek han offrade sig. Så har min Jesus älskat. Och så han älskar en. Och som han hittills frälsat, så gör han om igen. Hans blod mig ännu renar från varje syndens fläck. Och gör mig fullkomlig och täck. Om hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär. Den trösten jag ej glömmer, att Gud dock större är. Att nåden väger mera än all min uselhet. Och pris vare lammet för det. Nu Jesus hos mig bliver med nåd så rik och fri. Hans nåd mig städs omgiver. Jag lever helt där i. Och nu jag slipper sörja. Ty Herren sköter allt. Åt honom min sak jag befall. Nu Satan fritt må rasa och världen hjälpa till. Jag skall för dem ej fasa. Det går som Herren vill. Guds ord behåller segern och alla segrar med som står ute i frälsarens led. Så glad jag hemåt ilar i Jesu dyra namn. Och snart jag salig vilar i fridens sälla hamn. Men under pilgrimsfärden, så här på barnavis, jag sjunger min frälsares pris. Amen. Vilka sånger de här textförfattarna hade och vilka texter. Så djupa och så innehållsrika och så fantastiskt underbart alltså. Att man hade så mycket med utav ordet. Det kan ju bara innebära en sak. Och det måste ju vara så att man läste Guds ord väldigt mycket. Och så hade man sanningen klar för sig. Vad det handlade om. Och jag tänkte just på den här strofen. Nu Satan fritt må rasa. Och världen hjälpa till. Jag skall för dem i fasa. Det går som Herren vill. Jag tänker på den tid vi lever i nu. Är det ju verkligen en sanning. Vi har väl aldrig sett det så förut som vi ser det nu i världen. Ja, jag skrev till rubrik idag. Guds frälsningsplan fullbordas. Den här framtidsplanen som Gud hade. Och jag ska gå in på massor med bibelställen så det är lika bra vi börjar nu på en gång. Men först kanske jag ska säga att jag lyssnade till ett vittnesbörd av en kvinna som var med på One for Israel, en judinna som blev frälst. Och för henne så blev det så otroligt fantastiskt när hon fick möta Jesus. Och hon vittnade om att om det här med laggärningar och egen rättfärdighet. Hon sa så här: laggärningar och egen rättfärdighet försöker alltid att nå upp till Gud. Alltså gärningar och min egen rättfärdighet försöker alltid och strävar alltid uppåt till Gud för att bli godkänd. Kämpande i egen kraft att nå ända upp till Gud. Men så vittnade hon, men tron på Jesus som är vår rättfärdighet vet att han steg ner till oss för att försona oss med vår himmelske fader. Jesus är vår frälsning. Då han dog och uppstod så fick vi evigt liv i honom. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det blev så tydligt för henne därför att hon kom från en miljö där det var mycket gärningar för att nå fram till Gud. Att man ska vara rättfärdig och göra i egen kraft det bästa av sitt liv. Men så mötte hon Jesus som har gjort allt. Ja, vi börjar väl med att gå in i detta då här. Får vi se hur långt vi kommer. I Apostlagärningarna, det 15 kapitlet och vers 14 kan vi läsa från. Det var ett möte i Jerusalem där man diskuterade då hur man skulle handskas med hedningarna som hade kommit till tro. Vers 14 i kapitel 15 i Apostlagärningarna. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Och så vill jag läsa ifrån Jesaja också. Kapitel 42 först. Där det talas om Herrens tjänare. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. Den här texten handlar om Messias. Och hans kallelse från Herren. Som har kallat Messias i rättfärdighet. Till ett ljus för hedna folken. Och så ska vi läsa 49 också, kapitel 49. Från vers 1 där också. Den här texten handlar också om Messias, Herrens tjänare. Hör på mig ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig utan nytta. Har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. För jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Här har vi också en kallelse till Messias, till hedna folken ut till jordens yttersta gräns. Så står det på många ställen faktiskt i gamla förbundet. Och det här bygger och landar också i det här ordet som Abraham fick om frälsning för alla folk och välsignelse. Och vi fortsätter nu, nu går vi till Nya testamentet och så går vi till andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet. Vi ska läsa från första kapitlet och från vers 19. Ty Guds son Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, säger Paulus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom, i Jesus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Så alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och så går vi till det tredje kapitlet där. Och vi kan läsa från vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens, till bokstaven dödar, men anden ger liv. Och så står det om Israels folk här i vers 14. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Det är viktigt att vi tänker på det. Att slöjan försvinner först i Kristus. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi har talat lite om det nya förbundet. Lite grann har vi varit inne på det. Och vi kommer in på det lite grann här också. I inledningen till Romarbrevet skriver Thoralf Gillbrandt så här. Efter att ha utvecklat sin rättfärdiggörelse och helgelselära kommer så Paulus in på Israels ställning. Gud som är suverän både i sin dom och i sin nåd har utvalt åt sig ett nytt andligt Israel av hedna kristna och av en troende kvarleva av sitt ursprungliga gudsfolk. Och en gång ska det sistnämnda via hedningarnas frälsning också bli frälst. För sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och nu har vi förut läst i Romarbrevet en hel del, men vi går vidare. Och vi kan läsa från kapitel 7 lite grann här och så vidare. I kapitel 7 i Romarbrevet och vers 6 står det så här. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i kapitel 8 vers 1 så finns nu ingen fördömelse. För de som är i Kristus Jesus till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Och vi har också varit inne på det att vi är fria från syndens och dödens lag i Jesus Kristus. Men så vet vi ju då att det var svårt för Israel och många israeliter att förstå detta, att det var Messias som kom. Man ville inte tro att det var han. Och därför så undervisar Paulus också till romarna i flera kapitel här om just detta. Att vad är egentligen det sanna Israel? Och i Romarbrevet 9 så står det ju om det sanna Israel. Vi kan ju läsa lite grann här. Vi kan ta från vers 1 i Romarbrevet 9. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Säger Paulus. Mitt samvete betygade också i den heliga ande. Jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus. I mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten. Förbunden och lagen. Tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. När Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande, står det här. Vad innebär det? Ja, visst finns det många som har Abraham som fader. Men det var inte löftets barn, utan löftets barn efter andlig härkomst. Det var de som hade Abrahams tro, som trodde som Abraham. Och Abraham såg fram emot Jesu dag, står det i Bibeln. Och har vi Abrahams tro, då är vi arvtagare tillsammans med dessa. Så det är inte den här naturliga härkomsten som gör att vi blir arvtagare. Det är sanna Israel. Och i noten här så läser jag vad Gillbrand skriver. Som vanligt så skriver han ju mycket bättre än vad jag kan säga. Det är Israel som Guds löften ska uppfyllas på är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Inte alla Abrahams efterkommande räknas till den ett som äger löftet. För att bevisa detta framför Paulus ett argument som han vet att alla judar kommer att godta. Han pekar på förhållandet mellan Ismael och Isak, Esau och Jakob. Både Ismael och Esau var Abrahams ättlingar, men ingen jude skulle påstå att deras efterkommande tillhör löftets folk. Detta överför Paulus nu också på judarna. Och så skriver han här att både i andra romabrevet och i fjärde romabrevet har Paulus sagt att det är den som har Abrahams tro som är verklig jude. Egentligen är detta en sanning som hämtas från Gamla testamentet. De sanna israeliterna är de som har rena hjärtan, står det i psalm 73:1. De som söker Guds ansikte, står det i psalm 24:6. Johannes döparen hävdade samma synsätt i Matteus 3:9 och så vidare. Det är alltså ingen ny tanke Paulus kommer med när han hävdar att det sker ett urval bland de utvalda. Detta är bara vad som har hänt ända från begynnelsen av folkets historia och sedan i varje generation. Bara de troende israeliterna var arvingar till löftet och det utgjorde nästan alltid bara en minoritet av folket, skriver Thoralf Gillbrandt i kommentaren. Alltså Gud har alltid sparat en rest bland sitt folk. För att löftet skulle uppfyllas, löftet till Abraham. Och i samma kapitel 9 så står det från vers 24 där. Det är ju oss han har kallat, säger Paulus. Och det är inte endast från judarna, utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt, ska jag kalla mitt folk och henne som jag inte älskade, ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt, om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Så Israels folk har ju i alla tider genomgått otroligt mycket svårigheter och blivit så förföljda i alla generationer och på alla olika sätt. Ja, allt man kan komma på. Man har ju velat ta livet ur dem på många olika sätt. Men Gud har bevarat dem. För löftet han har gett, det står han fast vid. Han håller sitt förbund och därför så har han sett till att de blir bevarade. Och för att han älskade Israel, jag älskade Jakob. står det i ordet. Om vi fortsätter att läsa lite till i Romarbrevet. Så står det i Romarbrevet, det 11:e kapitlet, ifrån vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte, säger Paulus. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger? Där den talar om Elia, hur han vände sig till Gud och anklagar Israel. Här är dina profeter har de dödat. Och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade, står det där. Och nu har vi då sett att Bibeln förklarar ju, skrift förklarar skrift. Det Elia sa på sin tid, det var ju det att att det var en fruktansvärd situation och de var förföljda. Att situationen har egentligen varit densamma i alla tider. Och på Jesajas tid också har vi läst om. Det är ju ett vittnesbörd om att det här ordet är sant. Att Gud har alltid sparat en rest åt sig. Och i Romarbrevet 11 kapitlet, nu ska vi se vers 25, så står det så här. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli. Till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. I sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och det här bibelstället syftar ju på att fullborda det löfte till Abraham som Gud har gett. Och det handlar faktiskt inte enbart om Israel, fast man kan tro eller man kan se det så när man läser det. Men man måste titta på hela sammanhanget. Vad det står, det handlar om judar och hedningar. Alltså det står ju det att så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Alltså det är judar och hedningar tillsammans. Då blir hela Israel frälst. När hedningarna kommer in. Därför att jag har pratat om det här trädet som det står om tidigare här. Olivträdet. Men de grenar som har brytits bort och som ympas in i olivträdet. Det är ju de som har Abrahams tro. Så vi är inympade i samma träd. Det är Abrahams tro det handlar om. Och det har det handlat om genom hela Bibeln. Och det är det Jesus kom för att uppfylla. Och jag vet inte om man ser det så alla. Utan det är viktigt att vi ser att Jesus är uppfyllelsen av löftet. Det står ju i Galaterbrevet att det var han som löftet gällde. Det var ju Jesus. Alltså det är ju Jesus och apostlarna kan man säga, när det handlar om Abrahams tro här. Det är lika med barnen. Det uppfylldes i Jesus Kristus. Och vi kommer tillbaka lite till Romarbrevet längre fram. Men allt det här som vi läser om och talar om är ju ifrån Gamla testamentet, för det var ju det som var Bibeln för dem på den tiden. De hade ju inget Nya testament. Och när det gäller alla profetior som finns i skrifterna, i alla samtliga skrifter talas det om han som skulle komma i gamla förbundet. Och det är Jesus. Jesus är den judiske messias. Men de kunde inte förstå att det var han när han kom. De såg inte att det var deras messias. För de hade en annan uppfattning om hur han skulle vara och vem han skulle vara. Profetia, det är en som från begynnelsen talar vad som kommer att ske. Och det är därför det kan bli så bevisat på säker grund att man talar något som kommer att ske som inte finns. Eller man brukar säga att profetia är historia skriven i förväg. Vi kan titta på Jesaja 46 där, i det 46 kapitlet där i Jesaja. Så står det ett ord där som handlar om detta. Jesaja 46 och från vers, kan vi läsa lite, det är nämligen Herren som talar så starkt. Vi läser från vers 9. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. För jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Och vilken fantastisk trygghet det är för oss. Att allt det Gud har talat och sagt, han står vid varje bokstav, vid varje prick i Bibeln. Och det är just det som är profetia också. Det Gud har sagt, och nu när vi är i denna tiden vi är i, det Gud har sagt om ändens tid, det kommer att ske. Och det är bara han som håller allt i sin hand. Det var alltså genom tro på Guds löften, genom att folket i det gamla förbundet trodde på Guds löften. Allt vad han hade sagt, allt vad profeterna hade talat. Det var genom det som israeliterna blev frälsta i forna dagar. Det var inte genom Mose lag. Det är många som tror. Men de blev inte frälsta genom att hålla Mose lag. Lagen kom till för att göra oss medvetna om synd. För att uppenbara synden och avslöja våra egna tillkortakommande och vår egen ofullkomlighet. Våra fel och våra brister, det har vi alla. Det står i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Mose lag kan inte ge oss kraft att leva upp till rättfärdighet inför Gud. Och då kan vi gå tillbaka och läsa någon vers ifrån Romarbrevet igen då. Romarbrevet, kapitel 10. Romarbrevet, kapitel 10. Och vers 4. Vi läser bara den versen. Vi var inne på det förra gången också med rättfärdigheten. Men ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså tron på Jesus Kristus, han är vår rättfärdighet. I honom har vi den rättfärdighet vi behöver för att stå rättfärdiggjorda inför Gud. Vi kan inte genom egna lagens gärningar åstadkomma detta. Kristus, vår rättfärdighet. Och det står också om detta i Romarbrevet. Vi läste det förut. Men vi kan läsa från 8:4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Men så säger Paulus, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och så vidare står det där. Kristus är vår rättfärdighet. Och vi har varit inne på det som stod där i första Mosebok 12:3. Om den som välsignar dig ska få välsignelse och den som förbannar dig ska bli förbannad. Men då måste vi veta det. Hur kan förbannelsen tas bort? Hur blir man fri ifrån förbannelse? Då står det så här, och det har vi läst många gånger, i kapitel 53 i Jesaja. Där står det om Jesus från vers 4. Det är alltihop är om Messias, om Jesus. Det är så starkt profeterat av Jesaja. Så långt, många hundra år innan Jesus kom. Exakt i detalj vad han skulle gå igenom. Det här är den starkaste profetian nästan skulle jag vilja säga. Och när människor av judisk tro och judar får läsa Jesaja 53, vilket många rabbiner undanhåller folket ifrån. I vissa sammanhang är till och med förbjudet för en jud att läsa Jesaja 53. Av någon anledning. Kan du gissa varför? Det är ju så. Det är Jesus det handlar om. Och när man läser den så kan man ju se, ja men det var ju han som kom. Men vi läser ett par verser bara från vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom, står det. Och så kan man fortsätta att läsa. Det är Jesus Kristus, det är alltså Messias. Kristus är det grekiska ordet för den smorde och Messias som man väntade på. Nu är det ju så då att vi har pratat mycket om detta. Och vi har sagt att vi är ett folk. Gud har inte två folk, utan han har ett folk. Och jag skulle vilja att vi läste lite ifrån ordet också, så att vi kan se vad det är som står. Var kommer vi in? Vi är inte det längre. Vi är inte hedningar längre, vi som är troende. Men vi som kallas det, det är ju ett ord. Goyims, om det står i, som man säger i Israel. Alltså vi är inte från Israel. Men var kommer vi in då? Vilka är Guds folk? Och vilka är Guds välsignade folk? Då läser vi från Efesierbrevet. Och så läser vi där ifrån det första kapitlet. Det här skrev Paulus till Efesierna, som var väl både judar och hedningar. Vi kan läsa från vers 3 i första kapitlet. Och ni får gärna vara med. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Bara den versen. Liksom han innan världens grund blev lagd. Där kommer Guds storhet in. Har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Det är Guds beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som man hade fattat i Kristus. Här har vi plan A. Varför säger jag alltid plan A? Därför att det finns ingen B-plan. Det finns bara en plan och det var A-planen. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus, Jesus, sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning, ja i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Och så fortsätter vi och läser i andra kapitlet från vers 11. Det här är det nya förbundet det handlar om. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar. Lägg märke till att det står ni var hedningar. Och kallades omskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus. Och som en gång var långt borta. Kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde dem två till ett. Och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig, alltså i Jesus Kristus, skapa en enda ny människa och så skapa fred. I Kristus finns det bara en enda ny människa, inte två. Så skulle han i en enda kropp försona de båda. Alltså det är en kropp, det är Kristi kropp. Judar och hedningar är tillsammans i Kristi kropp, försonade med Gud genom korset. Genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Kan ni fatta vilken plan Gud hade? Vilken underbar frälsningsplan han hade. Det var ifrån begynnelsen. Ända från begynnelsen. Nu läser jag Gillbrandt igen. Om skiljemuren. För en del tror nämligen och lär ut inom den messianska rörelsen att det finns en skiljemur. Att judarna på något sätt har försprång eller att det är två folk fortfarande. I vissa sammanhang så lär man ut det. Att vi blir räddade. Men vi är, som jag sa förra gången, andra klassens medborgare. Och det säger jag inte utan mig själv, utan jag har lyssnat på en judisk man som mötte Jesus och blev frälst, som just undervisar om detta. Bland annat. Skiljemuren, uttrycket innehåller antagligen en hänvisning till skiljeväggen mellan den inre förgården och hedningarnas förgård i Jerusalems tempel. Hedningarna dömdes till döden om de inte respekterade denna avgränsning. Men det var inte bara hedningar som stod inför murar och barriärer i templet. Kvinnorna kunde inte gå längre än till muren runt förgården som tilldelats dem. Och judiska män kom inte heller längre än till sin egen förgård. Präster och leviter hade tillträde till den avdelning av templet som kallades det heliga. Men förhänget spärrade vägen in i det allra heligaste. Dit bara överste prästen fick komma en gång om året för att förrätta sin tjänst. Nu förkunnar Paulus att i andlig mening har alla dessa murar fallit. Nu har vi alla judar och hedningar kommit nära genom Kristi blod och har tillträde till Fadern i en och samma ande. Ja, och så vidare. Alltså, man gick upp som hedningar också. Man trodde man hade kommit till tro på Israels Gud. Och man gick upp i templet till högtiderna för att tillbe Gud och för att vara med och lovsjunga Gud. Men man fick inte komma mer än till den här förgården. Och där fick man stanna. Så stod det en skylt där att man var tvungen att stanna där. Man fick inte gå längre. Det kunde ju till och med straffas med döden, som Thoralf Gillbrandt skriver här. Men Paulus förklarar att nu skiljer muren nedriven. Nu har Gud bara ett folk. Och vem ska ha äran för det? Ja, Gud själv. Men Jesus Kristus, som försonade oss med vår himmelske fader. I honom är vi ett folk. Och det står också, Paulus säger i fortsättningen på Efesierbrevet, det tredje kapitlet. Därför böjer jag Paulus mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull. Ni hedningar. Han var fånge för hedningarna. därför att han talade evangeliet. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som det nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Amen. Alltså det nya förbundet instiftades egentligen i Jesus sista måltid med lärjungarna genom bägaren. Detta är mitt förbund i blodet. Det han skulle offra sig genom. Och Nya Testamentets församling började ju egentligen bland det judiska folket i Jerusalem. Det var ju där det hände. De första kristna var judar, lärjungarna och apostlarna. Ja, var judar. Det fanns en och annan som inte var jude, men de flesta var det. Vi har Gamla Testamentet och vi har Nya Testamentet i vår bibel som i huvudsak har skrivits av judar. Men löftet till Abraham var att genom Jesus Kristus i Messias så skulle ett folk från alla jordens stammar få den välsignelse som Gud lovat Abraham. Och det har vi läst om i Galaterbrevet 3 också, och 29 där det står att löftet är uppfyllt. En ny församling uppstod här genom den helige andes liv i övre salen. Andens liv. Kraften i evangeliet och korsets seger då Jesus gav sitt liv för hela mänskligheten. Och det är som de säger själva att Nya Testamentet är fortsättningen på Gamla Testamentet. Den bäst bevarade hemligheten i Israel, säger man på an för Israel, det är Messias. Det har man lyckats att undanhålla det judiska folket. Rabbinerna har lyckats att inte det skulle bli upptagat att Jesus var Messias. Ja. Men vi såg ju när vi läser detta i Bibeln också att redan på biblisk tid så förföljdes ju de kristna, även om de var judar. De förföljdes av sina egna landsmän. Men i första hand förföljdes de av det andliga ledarskapet. Alltså det var överste prästerna och det var de som stod för ledarskapet. Det andliga, dåtidens religiösa ledare. Även Paulus fick utstå förakt och förföljelse, verkligen, på många sätt. Och det finns ju, vi läser i ordet, det finns ingen frälsning utanför Jesus, vare sig för hedningar eller judar. Och nu tänker jag så här när jag lyssnar på, som jag säger, One for Israel. Jag tänker åter, speciellt i den tid som vi lever i nu, med så mycket svårighet vi upplever, så mycket som sker, där vi ser att det är maktspel bakom kulisserna. Verkligt maktspel. Det har aldrig varit en så allvarlig tid som vi lever i just nu. Nu kan faktiskt vad som helst hända av det som Gud tillåter. Och nu tänker man så här i Israel, de frälsta Jesus-troende judarna, eller israelerna, att budskapet har gått runt hela jorden och kommit tillbaka till Israel. Och det är så står det i Bibeln. Hela Israel ska bli frälst. Och då har hedningarna kommit in i fullt antal. Kanske det är så att vi lever i den tiden när hedningarnas antal är fullt snart. Då ska judarna, då ska evangeliet vändas tillbaka till judarna. Och idag ser vi ju att det är så många i Israel med deras mått mätt som blir frälsta. Men det som gläder mig och dem också, det är att det inte bara är judar som blir frälsta, utan att araberna tar emot Jesus och får möta Jesus. Så nu tjänar man Herren tillsammans, judar och araber i Israel. Och det har vi väl knappast hört talas om tidigare. Jag tänker att det är viktigt nu att vi är beredda. Men är vi beredda på svåra tider? Eller vill vi fortsätta att vaggas in i säkerhet som vi har varit vana vid, särskilt i västvärlden? Att vi kan lita på myndigheter, att de tar hand om allt. Vi kan lita på politikerna och vi kan lita på samhället. Att de ska ge oss allt vi behöver, sjukvård och ja, att vi kan lita på allt i vår omgivning. Det kanske stramas åt en dag nu så att vi måste förstå att den enda vi kan lita på, det är vår Herre Jesus Kristus. Vi kanske behöver lära oss det nu, att lita på honom. Därför att Gud har talat. Och allt han har talat låter han ske, det går i uppfyllelse. Tänk om vi lever i den tiden som är den absolut sista. Jag vet att en del kristna tror det, inte alla, men en hel del tror det. Och är vi nu ett enat Guds folk i Herren Jesus Kristus, så vet vi också att det bästa ligger framför. Jag tror att vi måste sluta se på det vi har, det jordiska, och se den tryggheten. Vi måste komma tillbaka till tryggheten i Jesus. För det var det enda apostlarna och lärjungarna hade. De var förföljda. Men Jesus slutade dem aldrig att förkunna. De predikade Jesus fast de blev förföljda, torterade och misshandlade. Fast de högg huvudet av folk. Så fortsatte de att förkunna budskapet i tro på Jesus. Och i tro på löftena om det himmelska Jerusalem. En bättre värld. Jag ska avsluta med två bibelord här. Sen ska vi börja se om jag har avslutat det här. Det är klart att vi kommer tillbaka till det. I Petrus andra brev ska vi läsa från. Och det här blir de sista bibelorden jag läser idag. Andra Petrus kapitel 1 och vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät, skriver Petrus. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. hjärtan. Det ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. För ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och det är sitt eget ord och profetierna som Gud har vakat över. Han har inte vakat över alla utom bibliska skrifter och traditioner som har kommit, även om det har varit från det judiska folket. Det står att det är ordet. Jesus är det levande Guds ordet. Så alla läror och Talmud och allt vad det heter, det är inte Guds ord. De här skrifterna som finns utanför Bibeln är icke Guds ord. Det här är Guds ord. Det är det levande ordet. Det är det som är kraftigt och verksamt. Och det är detta ordet Gud har vakat över och över sitt folk i tusentals, tusentals år. Och han kommer att vaka över sitt ord ända tills han kommer åter. Och vi läser i Uppenbarelseboken där också då. Kapitel 22. Och se, jag kommer snart, säger Jesus. Jesus säger, jag kommer snart. Och det säger han nu. Han säger det nu. För ordet var inte då. Ordet är nu. Guds ord är levande. Se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord. I vilken bok? I denna bok. I denna bok. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett detta föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sa till mig, gör inte det. Jag är tjänare liksom du och dina bröder, profeterna. Och det som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord. I vilken bok? I denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orene att oroa sig och orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart, säger Jesus. Och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Amen. Jesus kommer snart. För ordet går i uppfyllelse. Och vi kan strunta i vad man säger. Man kan försöka ta bort allt sammans. Men det som sker nu, det är skriften vi ser uppfyllas. Det är skriftordet. Och det är allvar samma ord. Jesus säger här att vi tar det på fullaste allvar så att vi vet vi är på väg hem. hem till Jesus. Och han kommer snart. Och den dagen, det kan man tro och tycka att det blir en underbar dag. Men Herrens dag, det står talas om Herrens dag också. Det blir en svår tid kring den händelsen. Så bevara Guds ord. Tro inte på allt som sägs på nätet. Tro inte på alla predikanter. Tro inte på mig om inte jag kan bekräfta det med Guds ord. För vi har fått gåvan att allesammans pröva ordet. Pröva profetian. Den här boken är så mycket mer än vad vi tror. Det här är en helig bok. Därför att Gud vakar över hans ord. Det är hans ord. Det är en helig bok. Och när du läser i den, då är det Guds ord som vill tala till dig. Det är Jesus från första kapitlet i Bibeln till sista kapitlet. Därför att han är Guds enfödde son. Han gav sitt liv för att världen skulle få frälsning. Och jag också vill säga så här. Vi kan se på mycket som sker. Vi kan liksom kanske fastna i vissa saker i Bibeln. Men fastna inte hos judarna. För det är många som gör det. Fastna inte i det judiska folket. Det säger de här One for Israel. Det handlar inte om Israel. Har aldrig handlat om Israel. Det handlar om Israels Gud. Så när Gud talar, då är det han som står högst av allt i hela universum. Det är honom Bibeln talar om i första hand. Sen kallade han ett folk att vara sitt redskap. Ett folk som han älskade, men som inte kunde leva upp till den rättfärdighet de behövde för att stå i kontakt med Gud. Därför sände Gud sin son till frälsning för var en som tror. Det står att han är vår rättfärdighet. Han är vår frälsning. Jesus är allt vi behöver för evigt. Och det förbundet han har instiftat, det nya förbundet i hans blod, det är ett evigt förbund. Ett förbund i all evighet. Amen. Det är det enda säkra vi har i den här tiden. Amen. Det finns plats vid borden, det dukade bordet. Och du behöver inte tro att du ska sitta i något bord längst bort, i något mörkt rum, i något hörn, bara för att du är hedning. Nu är det ett folk tillsammans. Det är judar och det är vi tillsammans. Ett folk som får dela måltid med Gud där hemma en dag. Det finns rum vid borden. Och i en gammal sång som vi sjöng så heter den också att ännu finns det plats för dig vid korsets fot. Kom till Jesus medans tid är. Ännu finns det rum för dig. Kom medans tid är. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt dyrbara ord. Vi tackar dig för denna stora gåva du har gett oss. Fader, vi tackar dig att du sänder din son, din enfödde son, till frälsning för var och en som tror. Så får vi ta emot denna dyrbara gåva. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Jag tackar dig för att det står att tron är vår seger också. Tack att den tro vi har i dig Jesus, den ska segra genom alla tider. Oavsett vad vi får möta framöver. Oavsett vilka svårigheter vi kommer att få gå igenom. Så är det vår tro på dig Jesus som är segerkraften i våra liv. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig från djupet av våra hjärtan, Jesus. Och tack att du har lovat att vara med alla dagar in till tidens ände. Du kommer inte att överge ditt folk. Tvärtom, du kommer, Herre, att vara nära ditt folk i den svåraste av tider. Och vi tackar dig, Herre, för att mitt i allt det så har vi en glädje som består för evigt. Därför att vi har frälsningen i Jesus Kristus, vår Herre och Gud. Jag tackar dig, Herre, för att du har gett oss livet. I inget annat namn finns det frälsning, bara hos dig, Jesus. Tack att vi har fått andens liv, en handpenning på vårt arm. Ett sigill som säger att vi tillhör dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre, du är större än allting annat. Och tack att din plan nu fullbordas. Du har uppfyllt det som du kom för att göra. Du gav ditt liv, Jesus. Och tack att planen nu fullbordas. Och du har sagt att vi ska inte gripas av ångest. Och inte gripas av fruktan. Vi ska se på dig. För vi ser på den Gud som har skapat universum. Som har skapat himmel och jord och allt levande. Som har gett sitt liv för varje människa. Tack att det finns ingen skillnad längre. Det finns ingen skillnad på jude eller grek. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Det är inte skillnad på man och kvinna i dig. Vi är också ett. Slav eller fri. Nej, vi är ett i dig, Jesus. Vi tackar dig, Herre. För att du har försonat oss på Golgata genom ditt blod, Herre. Amen, amen, amen. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Det var Abrahams förbundet. Och det är för alla. Och vet du att det är inte betingat av någon gentjänst ifrån oss. För vi kan ingenting göra. Det är ett villkorslöst förbund som Gud i sin nåd gav till oss. Vi behöver inte stiga upp för att hämta ner honom. Våra egna gärningar kan ingenting göra. Vila i det. Vila i det. Det är Guds förbund med Abraham. Välsignelse för alla jordens folk. I Messias Jesus Kristus. Tänk på det. Vad du har fått. Vad jag har fått i Jesus. Som jag sa förra gången. Den här sången. Räkna dina välsignelser. Och lyft upp välsignelserna någon dag. Istället för att gå under i kampen. Att jag kan inte det, jag har inte det, jag får ångest, jag är orolig för det. Räkna dina välsignelser. Sätt dig en dag och skriv i ett kollegieblock ner alla de gånger Gud har välsignat dig. Så kan du se hur trofast han är. Säg det till mig själv också. Han har varit så trofast emot oss genom alla tider. Amen. Gud välsigne. Amen. Så.